Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. Mannen som hatade vägsalt. Del 2. Med Simon.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi kör igång vill jag som vanligt påminna er att om ni gillar podden så går det utmärkt att sponsra oss för att få fler och ännu bättre avsnitt. Det finns lite olika sätt att göra detta på, men det enklaste är att gå in på patreon.com/palmemordet och skänka en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Övriga sätt att donera på hittar du i avsnittsbeskrivningen. I tidigare avsnitt har vi pratat om den så kallade ingenjören som tog på sig mordet på Olof Palme, skickade in tomhylsor till polisen och som dessutom har ett stort hat mot vägsalt. Förra gången sammanfattade vi mest vad som hade hänt i frågan, men idag ska vi gå mer på djupet. För i dagens avsnitt har vi nämligen med oss Simon, mannen som upptäckte spåret och som tillsammans med bland andra komikern Johannes Finnlaugsson fortsatte att gräva i det. Till sin hjälp fick man också några av Svenska Dagbladets främsta grävreportrar. Simon har valt att inte ha med sitt efternamn i artiklar eller i podden beroende bland annat på ämnets känsliga natur, och det här respekterar vi såklart 100%. I samma anda kommer vi inte heller att säga namnet på den så kallade ingenjören, trots att detta är känt, för att inte i onödan utsätta honom för ovälkomna kontaktförsök eller spä på en eventuell hotbild mot honom, utifrån att han pekats ut som möjlig Palmemördare. Men hur det kunde bli så att han pekades ut, ja, det kommer vi till om en stund. För som vanligt börjar vi med att vår gäst får presentera sig och berätta lite om vem han är. Så här säger Simon själv om det.
Jo, jag heter Simon som Tobias precis sa, och jag har varit intresserad av Palmemordet sedan ungefär 2016. Då hade jag lyssnat slut på alla andra krim- och true crime-poddar som fanns och hittade då Dan och senare din podd då. för mig kändes det som att mordet redan var löst. Men jag tyckte det kunde vara, det var intressant att se hur folk kunde vara så intresserade av det. Så jag började lyssna igenom alla de här vittnesavsnitten som ni hade där i början. Det kanske fanns en 30-40 avsnitt då. Och sen börjar ni nog på Christer A, tror jag. Så, som det blev väldigt intressant. Och man förstod att det fanns substans i det liksom. Och den här min känsla av att det var löst, det var ju hela de här Christer Pettersson-följetängarna och vet, den här förväxlingsteorin och allting som man har hört på tv under 90-talet liksom, som gjort att man har lagt det åt sidan och liksom inte varit så intresserad av det. Men när man blev lite insatt så förstod man att lösningen var rätt så långt borta fortfarande.
Ja, jag tänkte precis fråga, hur ser du på de teorierna idag? Med förväxlingsteorin och Christer Pettersson?
Ja, jag ser väl inte dem som de bästa. utan de har jag lagt lite bakom. Alltså, Christer Pettersson är ju den enda som är friad. Och förväxlingsteorin bygger på saker som kanske inte riktigt är verkligheten överensstämmande. Så det är inte heller något jag intresserar mig för.
Nej, och när vi pratar förväxlingsteorin då, om jag förstår det rätt så är det den här teorin att man skulle ha förväxlat Sigge Cedergren och Olof Palme och skjutit, att Christer Pettersson skjutit fel person.
Ja, precis. Att han var ute efter Sigge Cedergren då, och att Sigge Cedergren var väldigt lik Olof Palme. Dels så fattar jag för att de inte är det, och dels kommer väl den här teorin från Roger Ö som är uppe och springer vid bion och har skurit sig i fingret och så. Så att hans vittnesmål om hur det hela gick till, ja, han kan omöjligt ha sett det han säger och säger sett och sådär. Så
Roger Östlund hade ju sett bitvis en väldig massa. Sigge Cedergren likadant. Det kommer vi ju in på framöver här. Men det är ju två intressanta karaktärer i alla fall. Även om de kanske inte... Ja, men även om det de sa kanske inte alltid stämde, om vi säger så.
Nej, precis. Men karaktärer var de nog båda två.
Ja. Och du kom ju snubbla över en annan karaktär, kan man ju säga. Vi har ju pratat, vi har benämnt honom som mannen som hatar vägsalt, men han benämns i Svenska Dagbladet som ingenjören, så det är väl det namnet vi kommer ge honom här då. Jag tänkte, kan du bara börja med att berätta hur upptäckte du den här personen? Så kan vi gå in lite mer på hans, ja, vad vi känner till om honom sen, men hur upptäckte du den här personen?
Jo, det var ju så när de la ner utredningen här, så ja, jag härsknade väl till lite och ville... Ja, men jag hade en idé på ett system och ett sätt att liksom gräva sig framåt i arbetet. Och då hade några driftiga personer begärt ut liggaren som en innehållsförteckning på hela utredningen, vad vi vet. Och den skulle jag OCR-a och ha som innehållsförteckning då på min webbsida, VPU. När jag gör det så, ja, då får man se mycket rolig text. Och då fick jag se tre rader om vägsaltsfraktionen. Och så OP30 eller någonting står det efter. Jag tyckte jag lät lite kul. Jag lyssnade då på en podd som heter Smultronstället med en komiker som heter Sandra Ilar. Där de har haft ett stående programpunkt där de citerar en Twitter-användare som twittrar om vägsalt. Så jag tyckte, ja, men det var ju roligt. Jag skrev lite till henne så här. Och så skojade vi lite fram och tillbaka. Och så kom jag, men jag kan ju lika gärna begära ut det här och se vad det är. För jag såg då redan på den här raden, det stod väl OP30 eller något sånt. Eller om det stod KKT, jag vet inte. Men i alla fall så indikerar det att det fanns någonting som hade med ett vapen att göra. När det fanns ett sånt nummer på. Och när jag begärde ut det då fick jag det här välkända saltfria vägfraktionsbrevet hem. Och lite handlingar om det. Precis i den vevan då så höll Johannes Finnlaugsson som har Palmemordspodden. Han efterlyste roliga ämnen att prata om och komiker som skulle kunna prata om ämnena. Så då tipsade han om att du kan ju prata med Sandra Ilar om det här saltfria vägar-grejen. Så. Och det gjorde de då. Så medan de pratade där så, alltså jag hade ju inte gjort någon forskning på och kollat mer än de handlingarna jag hade fått hem då. Men medan de pratar så kan de så här, ja men den här Twitter-profilen, han bodde ju i samma geografiska område som brevet är postat och så här. Och sen kom det fram i eftersnacksgruppen, tror jag, att någon bara hade googlat på hans namn och Magnum eller något sånt här, fått fram att han också hade skjutit Magnum under 70-80-talet. Och då, så här, då var jag igång, då kunde man ju inte låta bli att fortsätta gräva i det. Men då fanns det liksom... Ja, så fram till dit så var det bara roligt och tur. Men efter det så har jag lagt ner tiden, så att säga.
För det började ju som, ja men som du säger, närmast som ett toktips då. Men det visade sig vara lite mer än så när man tittade närmare på det ju. Som du säger då med Magnum-revolvern, sen kommer vi till ett antal, ja men, händelser som gör att det skulle kunna funka rätt bra där. Och då var det du och Johannes som fortsatte gräva på det här, eller?
Ja, vi skrev lite fram och tillbaka och fortsatte gräva. Jag tror han spelade in ett, ja, vi hittade ju lite de enkla grejerna ganska så snart, och då spelade in ett avsnitt till med Sandra Ilar. Ja, någonstans på hans blogg så stod det att han hade varit förhörd av någon anledning. Och då lyckas vi hitta och begära ut en förundersökning. Eller en dom som hade slutat i olaga vapeninnehav som han var dömd för. Och det var ju ett dokument på 100 sidor med noll strykningar i. Till skillnad då från vad vi är vana vid en annan förundersökning.
Ja, precis.
Och där fanns då hela den här... Alla dokument om vad som hade hänt med det här vapenbrottet och ett olaga hot. Men också korrespondens då mellan den här ingenjören och polisen. Och i det här så var det en bild på alla tillbehör av vapen. Tillbehör till hans vapen. Och det var också en licensansökan som han hade postat då för att ansöka om ett nytt vapen. Och den här licensansökan var undertecknad den 8 mars 1986. Och på den så stod då vilken hans nuvarande vapeninnehav. Och där stod det då om en Smith & Wesson modell 27 och ett visst vapennummer inköpt 74. Och då kände vi att än mer så här att det här är ju ett tänkbart mordvapen, alltså i modell, så att säga. Och i det här dokumentet fanns det också bilder på hans tillbehör till vapnen, och där fanns det en bild på olika askar. Och då kunde vi med hjälp av Photoshop då lägga olika, klippa in olika vapen över de här askarna och se att asken var för en Magnum med 6-tumspipa.
Då blir det ju genast intressant onekligen.
Ja, precis. Så då hade vi liksom på något vis bevisat mig, inte bortom rimligt tvivel, men vi kunde ju vara väldigt säkra på att han hade rätt sorts vapen vid tiden för mordet. Och det har visat sig sen att det stämde, att det var 6-tumspipa, har jag sagt sen, och att det var modell 27-2 som vi också får fram. Och då började vi också kolla mer på det här brevet, för vi ville liksom se om det fanns, om vi kunde belägga att det verkligen var från honom. Det verkar ju liksom troligt, men så vad vi gjorde då var att kolla på andra skrivelser från tiden då, från honom, som han har skickat till olika myndigheter, och några har lagt ut själv och några har vi fått ut från vid utlämningar, så att säga, av allmänna handlingar. Och då kunde vi jämföra typsnitten på några av de här breven. Att 88 tror jag det var, eller om det var 85, så stämmer typsnittet med det här erkännande brevet. Och sen har vi ett brev från 83, jag tror det är den här ordningen, så stämmer inte typsnittet, alltså att han har bytt skrivmaskin någon gång där. Ja, men det ökar ju sannolikheten att det verkligen var han då, i och med att vi kunde visa att det är skrivet på en sån skrivmaskin, på samma skrivmaskin som andra skrivelser han har gjort liksom. Och sen att det var en så väldigt specifik fråga. Vi har inte hittat någon annan som har brunnit så här starkt för den här frågan, även om det finns andra. Och det hade, han har ju ett registrerat politiskt parti som har ett väldigt snarlikt namn. Så vi, ja, men vi kunde nästan vara helt säkra på att det var den här mannen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Och det här var ingenting vad jag förstår som polisen hade. Det fanns ju i utredningen givetvis, men det var inget som de hade kunnat hitta, alltså koppla till någon person eller gå vidare med.
Nej, de gjorde ju rätt stora ansträngningar faktiskt när brevet kom. Jag kanske kan gå igenom lite vad som hände med det här brevet.
Absolut, vi gör det.
Det är då ett maskinskrivet brev där en påhittad organisation tar på sig skulden för mordet för att uppmärksamma en trafikfråga, säger Svenska Dagbladet. Men ni har sagt vägsaltsfrågan, va?
Ja, vi har sagt det för att det har varit... Vi kände ju att det blev allmänt känt i alla fall i våra kretsar, så att säga. Om vi säger Palme-intresserade, så blev det ju allmänt känt i och med att dokument och sånt kom ut som visade på det här. Han är inte så glad för vägsalt.
Nej, det är ju en fråga han har brunnit för sedan 1970. Vi skulle väl kunna gå igenom det lite mer senare också. Men det här brevet då, det är en organisation, Saltfria vägfraktionen, påtagar oss ansvaret för mordet på statsminister Olof Palme. Och har enligt brevet genomfört mordet för att lyfta den här saltfrågan för att få den att komma upp till bordet. Brevet var postat till finansminister Kjell-Olof Feldt. Jag minns inte riktigt hur det är i kronologin där, men jag tror att när brevet postades så var det fortfarande han som var... Han var väl vice statsminister och finansminister, va? Nej, Ingvar Carlsson. Jag vet inte, men han var i alla fall på bordet för att bli statsminister, vet jag. Så att han var liksom näste man i rangordningen. Och för att få lite tyngd åt det här brevet så bifogas två stycken tomhylsor, 357 Magnum.
Och det skapar ju en helt annan tyngd åt det här brevet ju.
Ja, precis.
Alltså både så att säga utredningstekniskt men även givetvis fysiskt. Men...
Ja, precis. Han hade ändå inte frankerat det så där jag kvittade. Nej, men visst är det så. Det finns ju väldigt många som har tagit på sig det här mordet. Det sägs ju att det är 130 stycken eller något, men det är ju nog vad jag har sett, det är en hel del bakfylle eller fylle erkännande, rätt många erkännande som avslutas med ringer från psykiatrisk vårdinrättning eller någonting sånt. Så man förstår ungefär hur man ska tolka dem.
Ja, vi hade ju ett avsnitt där vi tittade på några sådana typexempel. Och då var det ju som du säger, det var ju tyvärr mycket psykisk ohälsa och det var mycket bruk eller missbruk av alkohol eller ja, andra typer av droger där, så absolut.
Så att det här måste ju vara ett av de mer substantiella erkännandena, så att säga. Det görs också i, om inte, inte i person, men den personen som tar sig på sig det är den som också skickar det liksom. Inte tar inte på sig det åt någon annan. Och sen har vi den tekniska bevisningen som medföljer då. Så de blir ju faktiskt lite här på Palmeutredningen ganska intresserade. Brevet inkommer till postterminalen den 9 mars. Det måste vara på, nu ska vi se, 7 var en fredag och lördag, det måste vara söndag, ja precis, söndagstömningen där, precis. Då inkommer det här brevet den 9 mars klockan 20:18. Kontakta postterminalen i Norrköping, polisen. Den här Jörgen Palm som blir kontaktad åker och hämtar det här brevet och skriver minnesanteckningar. Klockan 21:15 så ringer Norrköpingspolisen till Palmutredningen och meddelar att det kommer ett brev till Kjell-Olof Feldt med 2 tomhylsor.
Just det. Och det var på grund av tomhylsorna som man hade uppmärksammat brevet hos, på postterminalen, eller?
De sa att vidare hantering eller någonting skulle möjligen medföra att brevet skulle gå sönder. Det låter lite mer som att det redan har gått sönder, men att de inte kunde säga det av någon anledning eller så. För att annars kan de inte vara säkra på att det är 2 tomhylsor helt. Klockan 22 meddelar Gruvedal som kommer hantera det här ärendet ganska mycket att han åker och hämtar brevet. Klockan 8 på måndagen så meddelar Branghult på ledningsgruppsmötet att de ska undersöka de här hylsorna. Klockan 10 meddelar Gruvedal att han har hämtat hylsorna i Norrköping och att han håller på att undersöka dem. Och på kvällsmötet den 10 så uppger Gruvedal att han fortfarande undersöker hylsorna. Så man har försökt ganska mycket här, måste man säga. Och sen har vi hittat en anteckning från vad vi tror är Gruvedal. Där det står att båda hylsorna är förstörda för att omöjliggöra identifikation. Så där står att de är rispade. Och så står rispade i botten där man... Ja, som är den delen på en hylsa som man använder för att knyta det till en revolver eller till vapen. Och de är också rispade på sidorna. Han skriver att risperna är förenliga med att de är handladdade. Eller kan vara handladdade eller något sånt. Men vi vet, den här ingenjören erkände sen till Svenska Dagbladet att han hade ju hanterat de här hylsorna så han rengjorde dem med stålull. Så det är där av reporna kommer då. Och på den tiden kände man inte till DNA som bevisning. Jag tror första fallet i världen var 1986 faktiskt. Han ville nog mest bara få bort, eller han ville få bort fingeravtrycken. Ja, den 11 på morgonmötet säger Lange att hylsen är förstörd i botten. Och sen den 13 så skickar de vidare brev till SKL för de ska bestämma vad det är för skrivmaskin. Och återigen den 15 så pratar de om detta på ledningsmötet, att hylsorna är söndervispade. 18 får de svar om skrivmaskinsystemet och den 25 skickas tomhylsorna till SKL. Och det tycker jag är lite häftigt faktiskt, för att i det här brevet när de skickar hemställan att SKL ska undersöka de här hylsorna, då är det det tredje objektet de ska undersöka och de 2 föregående objektet är Palmekulan och Lisbethkulan. Så det är verkligen liksom har haft en central liksom roll. De har verkligen försökt här. Och man är på det här i ett tidigt skede. Och sen så finns det bara liksom några anteckningar så här att färdigbearbeta ad acta och så. Så att Ja, men den första månaden därefter så är de faktiskt väldigt på det, men vi vet inte vad det tar vägen av, varför det inte utreds mer och vart hylsorna tar vägen sen. Det är ett litet mysterium för mig faktiskt.
För man kommer inte fram till något efter det här SKL-äventyret om hylsorna kontra mordkulorna då, vad vi känner till i alla fall.
Nej, precis. De gick inte med dåtidens teknik att knyta varken till mordkulorna då, eller till vapen på grund av att de var rispade. Möjligen står det att om man får tag på vapnet och har hylsorna så kan man matcha dem då. Men det kan man inte veta förrän man har gjort det. Sen har Svenska Dagbladet kollat upp att med dagens teknik så skulle man kunna knyta ihop de här ganska så säkert. Speciellt om man då har alla tre delar. Man både har vapen, hylsor och kulor, så skulle man kunna få ett komplett pussel liksom.
Och där har vi ju ett problem. För som du sa, vi kan ju gå in på det. Men hylsorna står ju inte att finna. Och kulorna är i dåligt skick. Och vapnet har vi ju inte. Så att vi har så att säga... Vi har väl ett halvt av tre kan man väl säga då. Vi har kulorna, men som sagt, de är inte bästa skick de heller ju. Men jag tänker på just de här hylsorna. Hur långt gick det att spåra dem? Eller ska vi börja så här kanske? För att när du och Johannes hade kikat på det här så kom ni prata med eller tipsa Palmeutredningen om det först.
Precis, jag kan avsluta det förra här med vapen och hylsen pusslet kanske. Det här pusslet hade ju faktiskt vid en tidpunkt gått att lägga om polisen hade varit vaksamma. Ingenjören blev av med sina vapenlicenser 2006 på grund av olaga vapeninnehav. Och då beslagtas just den här revolvern. Och den låg hos polisen från 2006 till 2012. Och den har inte provskjutits vad Svenska Dagbladet har kunnat finna ut och vad ingenjören själv har sagt. Hade man då haft koll på den, hade man haft koll på hylsorna och, så hade man då kunnat lägga pusslet. Men nu är pusselbitarna spridda för vinden igen här.
Hylsorna var på drift också, var det det du sa?
Ja, hylsorna, vi vet inte vart de är. Jag har försökt forska i alla dokument här. Möjligen har de blivit destruerade under Kerstin Skarp. Möjligen ligger de i en låda med andra hylsor och patroner. Det finns en sån låda som nämns med hylsor och patroner som inte är knutna till något specifikt ärende. Så. Där skulle man ju kunna hitta dem då, men då har man ju problemet då att de ska identifieras som varandes de som kom i brevet.
Destrueras under Kerstin Skarp, det låter som hon sätter sig på dem, men alltså, under hennes ledning pratar vi nu då.
Ja, precis.
Det är bra.
När jag säger det här destrueras under Kerstin Skarp, då menar jag det att lite min skämtsamma uppfattning är att hon förekommer på många protokoll där saker och ting destrueras. De hade då i de här mötena som de hade kanske varje vecka eller månad diskutera om vad som skulle destrueras och så. Men en sak var att det kom upp en låda med blandad ammunition som inte var knutet till något specifikt ärende. Och den tror jag inte destruerades. Med lite tur skulle den kunna ligga i en sån låda liksom. Men då måste man kunna knyta tillbaka dem till brevet igen. Så. Men det kanske syns på rispningarna eller något, jag vet inte.
Men hur sannolikt är det att det skulle hamna i en sån låda då? För det måste ju kunna kopplas till Palmeutredningen genom, så att säga, genom brevet. Så att då borde det inte ligga i en låda, tänker jag, för saker som inte kan kopplas till en utredning. Var det inte så du sa?
Jo, precis.
Jag kanske sätter lite för mycket tilltro till Stockholmspolisens ordningssinne, jag vet inte. Men...
Ja, det har ju varit en del kaos där, speciellt på deras vapenverkstad och så, där det har flutit lite mellan de olika grenarna i polisen. Men vi kan i alla fall inte spåra dem, och Palmeutredningen tillsammans med Svenska Dagbladet har verkligen letat i det här. Ja, och i och med att inte jag har någon insyn så är det ju omöjligt att säga hur sannolikt det är att de ligger i en låda eller att de liksom sitter med en haftklammer i en sipppåse in till originalbrevet. Det vet vi liksom inte, men
Men jag tänker att det var ju uppenbarligen en annan syn på vad man kunde göra med en utredning eller inte, för att jag för mig att det var, om det var du och jag som pratade om det eller om det var Svenska Dagbladet som hade det uppe, så Elvin Gruvedal hade ju tydligen delar av utredningen hemma hos sig. Han skulle kolla igenom om hylsorna fanns i det material som fanns hemma hos honom.
Ja, jag hoppas det, för jag vet inte vad som är skrivet och jag vet inte vad jag får berätta där vid lag.
Men det är ju ganska intressant, om vi nu så att säga tar det här citatet för sanning, så är det ju ganska intressant att det finns, ja men att delar av utredningen kunde finnas hemma hos individuella utredare.
Ja, precis. Ja, det var ju våra förhoppningar att det skulle ligga en sippåse med kulor där i hans material, men det gjorde det inte. Och det är ju flera utredare som har haft hemmamaterial, och kanske till och med, jag tänker på Wingren och Leopold där till
exempel. Ja, verkligen. Börje Wingren hade ju halva utredningen, kändes det som, men i alla fall det som gällde Viktor Gunnarsson där, absolut. Så att hylsorna kan vi i dagsläget inte sätta något hopp till. Men hur utvecklade sig historien i övrigt då? För att, som du säger, det här kom ju Svenska Dagbladet till kännedom genom er försorg, vad jag förstod.
Ja, vi började ju med polisen då. Det var ju lite mitt... det kom jag och Johannes överens om ganska tidigt, att blir det något av det här ska vi gå till utredningen först. Så vi satt ihop ett dokument på kanske 10 sidor med allt vi hade, och det var lite mer än det här. Vi hade en så amatörmässig handstilsanalys och sådana grejer. Amatörmässigt att vi inte är experter på det. Vi är inte experter på något, och det här är ju för sig. Vi visade också på hans beteende att han har uppsökt och konfronterat ganska många makthavare på stan. Ganska många statsministrar till och med. Och vi skickade in det då till Hans Melander, och han satt på det en stund och han tyckte att det var, jag minns inte vad han sa, men det var i alla fall det intressanta som hade kommit på senare år eller någonting sånt, sa han. Jag kommer inte riktigt ihåg hur han formulerade sig, men han tyckte materialet var väldigt intressant. Så han sa att jag kan inte bara lägga detta ad acta utan att kontakta Christer Petersson, och det får bli hans beslut vad vi ska göra med det liksom. Så han skickade vidare till Petersson, och han satt på det några veckor, men...
Det kom ingen vatt därifrån, så att säga.
Nej, jag vet inte, det var inget formellt, men han sa bara att de inte skulle ta upp det. Och det skulle behövas rätt mycket för att ta upp förundersökningen igen, liksom. Ja, och den här stora förundersökningen har ju blivit ett stort hinder, liksom. Hade detta varit ett annat bord som inte hade haft en 36-årig eller 35-årig förundersökning nedlagd framför sig, så hade ju Hans Melander kunnat åkt och förhört den här killen och farbrorn. Men det finns ingen formell grund för det nu. Och det är alldeles för stor apparat, eller det är det inte egentligen, men det är en för stor signal att öppna utredningen igen.
Så det fanns ändå någon form av intresse från polisens sida, men som sagt, stor apparat för att man ska kunna göra någonting åt det då. Så vad blev nästa steg för er del?
Ja, då tog Johannes tagret och liksom tänkte att ja, vi får se vad vi kan göra med för opinion liksom, i alla fall, eller vad man ska kalla det, för att visa för folk att det här borde tas upp, och att i alla fall tyckte vi oss ha bevisat det här, det går inte att komma runt Skandiamannen, att det kände vi oss rätt säkra på att det kunde man. Och han sa att utredningen var nedlagd på grund av att man inte kunde komma vidare, fanns inga trådar att dra i liksom, och här kommer en helt ny grej. Så han är ju i grunden journalist, Johannes, och han kontaktade några som dels har haft kontakt med förut och tipset blev liggande lite över sommaren där då, för att det var nog många sommarjobbare eller så. Men sen fick vi kontakt med Svenska Dagbladet som sa att de ville jobba med detta. De sa så här, Mattias Ståhle sa det, tror han har, ja, ett antal guldspadar har han i alla fall. Men han sa det att jag har lovat mig själv att aldrig ta i Palmemordet, men nu när jag fick det här tipset kan jag inte låta bli, så. För det är inte sällan att få tips, men det här var så substantiellt och konkret så att det gick att göra saker med, liksom. Och så de blev väldigt sugna på att jobba med det, och det fick de, sa vi. Men vi sa samtidigt att vi tycker det här tipset är så bättre, att tipset är värt att bli behandlat seriöst. Om inte ni gör det kommer vi gå vidare till nästa. Så. Men det gjorde de verkligen, och de har ju fler källor och grejer än vad vi har, så de hittar ju en hel del till på honom då. Bland annat det här, brott mot knivlagen. När han hade burit kniv då på stan för att skydda sig mot hundar, säger han då. Och det var en kniv som han hade burit på stan. Eller man har burit den på sig i alla fall i flera år. Och då i förlängningen betyder ju det att han har burit kniv när han har träffat de här Anders Ygeman och de här. Och vid den tiden så hade han ju ingen vapenlicens, så man kan ju tänka sig vad han bar på när han hade vapenlicens, för att insinuera lite. Och de hittade också det här bombhotet mot Vägverket.
Precis, det där är ju lite intressant. Alltså, vad känner vi till om det?
Det är ju ett brott som han inte är dömd för. Men som jag ser det kan det inte vara någon annan än honom, och han har i stort sett erkänt det på Twitter. Så att när jag tänker på det så tänker jag det som att det är han, men oskyldig tills motsatsen bevisats. En person ställer ner en låda då framför entrén i Vägverket i Borlänge och avlägsnar sig där från platsen. De lokala vakterna eller säkerhetspersonalen då på Vägverket ska kolla vad det är i lådan och börja med att bara slå upp det bruna pappret. Och då står dynamit eller dynamit Nobel eller något sånt på lådan. Och då backar de långsamt därifrån och så kontaktar de bombskyddet då i Stockholm, tror jag. Så gör de en jätteavspärrning och massor. Stort hullabaloo liksom. Men de kommer dit, bombskyddet kan konstatera att i lådan finns det grus och stenar och ett brev. Som har med de här, brevets lydelse är någonting att man ska använda de här stenarna för att kasta på Vägverkets saltbilar. Så det är ju en rätt så tydlig signatur vem det kan ha kommit ifrån.
Vi har ju inte jättemånga för oss kända personer i alla fall som driver den här frågan så hårt som vår ingenjör gör.
Nej, precis. Det finns någon mer som har ungefär samma syn på det, men inte alls har haft den här ihållande, nitiska arbetat med det så som ingenjören har gjort. Vi vet i den här förundersökningen om bombhotet så nämner de säkerhetsansvariga att de har ett antal rättshaverister som de har som stadig kontakt med, och han nämner då tre namn som är överstrukna, och ett av de namnen borde då vara ingenjörens. Det här brottet det leder då till att de gör husrannsakan hemma hos ingenjören i Stockholm i hans villa. Och hittar spännande saker. De hittar knivar, machetes. De hittar instruktionsböcker till olika kulsprutor och granatgevär. De hittar sådana stubiner som man faktiskt använder om man ska göra hemmabyggda bomber och så. Så att i den här förundersökningen så är de ju inne på att det är ingenjören som ligger bakom detta, och de är faktiskt hemma hos honom och gör en husrannsakan. Mig veteligen kan det ju inte finnas många andra. Så, det här brevet är ju väldigt utpekande. De hittar samma grus som det är i den här bombattrappen hittas i hans garage och sådär.
Ja, man undrar ju lite vad det föll på. Alltså, för det låter ju som att det här är ju så nära ett, i alla fall ett åtal som man skulle kunna komma. Och åtminstone få det prövat i rätten då ju.
Precis. Sen vet jag inte, straffvärdet blir ju inte så mycket. För jag tror bara det går som falsklarm eller något sånt. När det är en attrapp. Så att det kan hända att det blir nedprioriterat på grund av det. Alltså det är inte... Hade det varit en äkta bomb eller någonting som skulle kunna explodera, att det blev så här hot om allmänfarlig
ödeläggelse. Där.
Så heter det, ja. Då hade det kanske blivit så att det hade blivit större pådrag.
För att jag tänker att olaga hot, för att ser man en låda som det står dynamit på, oavsett om det är dynamit i den eller inte, så måste man ju uppleva en rädsla liksom, de som kom dit med säkerhets... Alltså var det säkerhetsvakter du så var framme först, eller?
Ja.
Jag menar, hotverkan är ju lika stor oavsett vad det råkar vara i den, tänker jag. Men det kan... Sen vet jag inte om det funkar så juridiskt givetvis, men jag tänker att det... Ett olaga hot känner ju jag att det borde vara under alla omständigheter. Om inte annat så förberedelse till grov skadegörelse, om man nu ska kasta sten på saltbilar och grejer.
Ja, man kanske hade kunnat rubricera det som något allvarligare, men ja, de kanske fick annat för sig. Ja, och i den förundersökningen var det också ett mejl skickat från honom till en kvinna och som också var rubricerades hot mot tjänsteman, eller vad heter det, från 2011. Och det lades ju också ner i samma påse. Då, så att säga. Ja, men den ingenjören han har ju, som du säger, som vi sa förut, varit i kontakt med många makthavare och journalister och så. Och det här resulterade ju faktiskt 2006 då, till att han blev dömd för olaga vapeninnehav, olaga hot mot tjänsteman, genom att han har skickat väldigt hotfulla brev till politiker och till Vägverkets generaldirektör.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Skickade alltså ett brev till Thomas Bodström och om att införa dödsstraff och att tillämpa dödsstraffet då på Vägverkets generaldirektör. Och denne känner sig hotad, och Bodström, ja, han anmäler detta, och det gör Vägverket också då. Och det leder då till att förundersökning mot olaga hot och hot mot tjänsteman, eller vad det nu heter då. Då gör de en husrannsakan hemma hos honom och hittar då 6 vapen. Och ett av de här 6 vapnen är det vapen han sökte licens för veckan efter Palmemordet. Och det är alltså, har han inte licens för. Så de beslagtar det vapnet och alla hans andra vapen då. Och då, det är så som man säger, polisen kommer i besittning av det här eventuella mordvapnet. Och han blir dömd då för dels de här hoten och dels det här olaga vapeninnehavet. Så han får inte ha vapenlicens längre efter det. Och det här överklagar han då i 3 instanser. Från tingsrätt till hovrätt till högsta domstol och sen också i förvaltningsdomstolarna upp till högsta, vad det nu heter, regeringsrätten eller vad det nu heter, något där då, om vapenbeslaget. Och där syns ju tydligt hans rättshaverism, om man säger så.
Jag tänker vi återkommer till hans, det vi känner till i alla fall om hans livshistoria, men enligt hans egen blogg då, som i sin tur citeras av Svenska Dagbladet, så har han ju försökt närma sig Anders Ygeman på tunnelbanan, som du sa. Han har försökt ta kontakt med Ingvar Carlsson, som ju efterträdde Olof Palme, Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask. Och det, allt verkar ju vara för att prata just om, ja men, kommunikationsfrågor, alltså vägsalt i klartext. Och sen så står det här att Johannes Finnlaugsson och Simon fortsatte begära ut handlingar om ingenjören och upptäckte att han hade skrivit hotfulla kommentarer om socialdemokraten Anna Lind när hon fortfarande var i livet. Han ska ha skrivit Anna, den retstickan, tycks göra samma misstag som Olof. Har ni bestämt vilken gata som ska döpas om efter henne? Och det där kan jag tycka, när vi vet hur det gick för Anna Lind också och vi vet hur det har gått för Olof Palme, det är ganska otäckt i den kontexten alltså.
Det pekar ju på hans gränslöshet, eller jag skulle säga, om man säger brist på empati, eller vad man ska kalla det, eller om man, det är bara ett hårt språk, jag vet inte. Att skriva då, detta var till Göran Persson, skrev han det här brevet om att Anna Lind kommer göra samma misstag och avrättas precis som Olof Palme om hon fortsätter. Det är ju ett riktigt grovt hot, måste jag säga. Och detta brevet skrev han 2002. Och sen så 2014 så träffar han på Ingvar Carlsson i kollektivtrafiken. Och då säger han att han förklarar för Carlsson att han hade skrivit till Göran Persson och varnat för att Anna Lind skulle gå samma väg som Olof Palme. Lind hade ju en attityd och en framtoning som ledde tankarna till Olof 357 Palme. Det går inte heller att misstolka, och man kan ju tänka sig att det är inte särskilt känsligt med tanke på hur Ingvar Carlsson har drabbats av Olof Palmes död och av Anna Linds död. De har ju, måste ju tagit honom rätt hårt liksom, och gått fram och vet det, gå fram och säga det här på i kollektivtrafiken. Det är en avsaknad av många sociala spärrar, känns det som.
Men jag tänker det, innan vi, för jag tänker vi måste ju se lite vem den här personen är bakom rubrikerna, så att säga, det som man kan uttolka i alla fall. Men Svenska Dagbladet bland andra frågade honom just om det här med Palmemordet. Vad svarade han på det? Alltså, erkände han någonting där?
Nej, det han erkänner är att han har skrivit det här brevet strax efter Olof Palme avrättades.
Just det, för det var skillnad på att avrätta någon och mörda någon, förstod jag.
Precis, för avrättning är ju, det är sånt som man gör för att straffa människor. Alltså något, mord är på folk som förtjänar att leva. Och avrättning, det är på andra, alltså dödsstraff och sådana personer som inte förtjänar att leva. Så att han är ju rätt tydlig med att varken Anna Lind eller Olof Palme förtjänade att leva. Men han nekar ju till mordet då, givetvis. Han säger sig ha alibi. Det är vad jag vet. Hans egna inställning.
Och det här alibit ska ju bestått av en serbo, kan man väl kalla det, eller flickvän som han ska ha varit med vid tillfället. Men hon ger ju inte heller honom ett fullständigt alibi, eller hur? Det här med alibit där och den här kvinnan som ingenjören hävdar ska kunna ge honom alibi. Hon är nu i 75-årsåldern och hon säger till Svenska Dagbladet: det enda jag minns från den helgen är lördagen när jag fick höra på radion om mordet. Då var jag på jobbet, säger hon när SvD ringer. Hon arbetade skift på ett av de lokala sjukhusen, förklarar hon. Och om ingenjören, säger hon, han kan ha varit hemma hos mig, för vi hade ett förhållande och träffades vid den tiden. Jag ska inte säga att han har fel, men jag kommer inte ihåg det. Så att det kan hända att han har ett alibi där utifrån de uppgifterna som är offentliga så att säga. Men det är ju inte på långa vägar ett bekräftat alibi.
Så är det ju, och det finns små underligheter i det som gör att det finns små detaljer som jag känner till som gör att det är svårt att få ihop det. Vi vet ju vad hon varken bekräftar eller förnekar det, så att det är ju inte värt något som alibi så att säga. Det säger inte att han har försökt att skapa ett alibi, men det säger inte heller att han har ett alibi. Så det ger ju inte mycket. Och det finns små detaljer i alibit som gör att det blir lite svagare. Men det står där liksom. Och det skulle man ju verkligen vilja ha utrett till botten. Bara. För det är ju en sån sak som kan verkligen som kan fälla eller stärka spåret. Och då var det ju, alltså kan man få det på svart på vitt att han var där, så kan han ju inte varit på Sveavägen. Så det hade varit väldigt intressant.
För med tanke på Sveavägen så Hans Melander hade uttryckt i Expressen, tror jag det var, ju i Svallvågen efter Svenska Dagbladet då, att man kan ju inte koppla ingenjören till mordplatsen. Hade man kunnat göra det så hade man kunnat utreda honom, kanske uträtta honom lite mer då. Men jag fick lite skäll för att jag sa det här i ett av avsnitten, men jag känner ju att det blir ett moment 22 där, för att om man inte kan knyta honom till mordplatsen och inte heller vill undersöka om han varit mordplatsen, så blir det ju dömt att misslyckas. För om man inte undersöker det så kan man aldrig få ner honom på mordplatsen, eller för den delen avskriva om han har varit på mordplatsen. Men i och med att han inte var på mordplatsen, vad man vet nu, så kan man inte heller undersöka det. Jag tycker det är en ganska märklig logik för att komma från en ytterst intelligent spaningsledare.
Ja, precis. Det här är typen av cirklar som man har vi sett även hos Christer Petersson. Så det är väl lite de argumenten man jobbar med om man inte vill öppna en utredning eller man vill lägga ner den. Ja, för det är ju så att vi vet inte vart han befinner sig. Han kan ha varit hos den här kvinnan. Han kan ha varit på många andra ställen också. Varav ett skulle kunna vara Sveavägen. Det är ju svar som är väldigt svåra att googla sig till. Men det är kanske lättare för polisen som har polismans befogenhet.
Ja, precis. De har lite andra resurser att ta reda på saker onekligen.
Ja, precis. De kanske kan begära in något arbetsschema från hans arbetsplats, eller de kan förhöra den här kvinnan och sådana grejer eller så. Men det har ju inte jag möjlighet till. Vad jag vet är att det finns skäl för honom att vara i Stockholm just den helgen. Men vi har inte kunnat säga något specifikt av de här skälen är sannolika eller så. Men vi vet ju till exempel att båtmässan öppnar den helgen. Och vi vet att han har varit på båtmässan efteråt. Vi vet att det finns bilmässa som öppnar den helgen. Och i Stockholm. Och vi vet att han jobbar i en ort som han veckopendlar. Så när han åker hem från arbetet på fredagskvällen så har han i alla fall senare i livet stannat i Stockholm och till exempel deltagit i skyttetävlingar och sådär. Så det är att åka till Stockholm på vägen hem från jobbet så att säga, känt senare, så att det är inte omöjligt att han gör, och det är troligt att han gör det några gånger om året, men vi vet ju inte just vad han gjorde där just det datumet.
Med det säger vi tack till Simon som återupptäckte det här spåret och som också gjort en hel del efterforskningar i ämnet. Simon och jag återkommer nästa vecka, och då med fokus på ingenjören som person. Vi kommer också att prata en del om hur modern teknik kan hjälpa oss att systematisera den nästintill ofattbart stora Palmeutredningen. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Gå gärna in i gruppen Studio Palmemordet på Facebook och kommentera i tråden som presenterar dagens avsnitt. Om ni vill höra av er direkt till oss så gör ni det enklast på e-postadress poddenpalmemodet@gmail.com. Alltså poddenpalmemodet i ett ord, @gmail.com. Där svarar företrädesvis jag och vår administratör Eva på frågor och vidarebefordrar såklart dessa till Dan vid behov. Glöm inte heller att ni kan stötta oss ekonomiskt och på så sätt bidra till att vi kan göra såväl längre som bättre avsnitt. Alla detaljer om det här hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Simon för en mycket intressant diskussion om ingenjören. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viskar ut och rövar.